och bortser helt eller delvis från andra saker. Och det här gör man ju då för att minska komplexiteten i systemet och då på så sätt kunna förstå systemet bättre, lättare. Så beroende på vad man har för syfte med systemet eller vad man har tänkt sig att använda systemet till, så kommer man välja och då ta med vissa saker och inte ta med andra saker. Så då till exempel har jag två bilder på en karta. Så den första kartan överst är syftet kanske att hitta från Stockholm till Göteborg. Så då är det kanske relevant att ta med vägar, sjöar, andra städer eller liknande. Medan det här då som ska vara någon form av orienteringskarta, då man, syftet är att man ska hitta, leta sig fram i en skog, så är det ju bra att kanske se, ta med träd, kullar och sådana saker. Stenar och allt vad nu man har med. Och när man skapar system så är det också bra att tänka på vilken abstraktionsnivå man ska använda sig av. Och då tog jag ett exempel då, om man snabbt ska bara, kanske om man är arkitekt, ska prata med en annan arkitekt eller byggnadsingenjör eller vad det nu kan vara, så kanske jag bara, ja men jag ska göra ett hus och det ska se ut typ så här. Det ska ha två fönster och en skorsten och sådär. Bara snabbt, då är det inte relevant att man sitter och ritar alla små detaljer liksom. Medan när det här huset väl ska byggas så är det ju bra att man har med alla detaljer. Man har väldigt detaljerikt och med skala och centimeter hit och dit och allt som ska vara med. Och har man då valt en abstraktionsnivå så är det ju bra att man håller sig till den i hela modellen. Så att om man ska bygga det här huset så gör jag en ritning fast ritar taket bara som några streck. Det kanske inte helt bra. Då hade jag några frågor också. Jag tänker att vi låtsas att vi sitter i en ledningsgrupp för en organisation. Och vi ska göra en organisationsförändring. Vi har tänkt att vi kanske skulle outsourca löneavdelningen. Och då måste vi kanske fundera på, det här kommer vi kanske behöva göra en modell för. Är det här lönsamt eller rätt? Ska vi göra den här organisationsförändringen? Så då kanske vi vill börja med att tänka på, vad är syftet med att göra en modell överhuvudtaget? Ska vi inte bara köra på och outsourca lön? Vad är det för fördelar med att vi börjar med att göra en modell? Och sen här har vi då fråga 4. Vad är syftet att göra modeller av systemet även om vi inte är säkra på om det kommer användas eller inte? Har ni några funderingar?
Jättebra frågor. Det skulle ju kunna vara såna här typiska tentafrågor. Det här ja.
De som har en tanke.
Jag tänker mig att det kan vara bra att göra en modell för att man ska få syn på allt som man behöver få syn på för att kunna fatta ett så rationellt beslut som möjligt, så att det inte blir så att man bara outsourcar det och sen efteråt inser att det var en mängd saker där som man inte hade tagit hänsyn till, vilket gjorde att det blev lika dyrt eller dyrare som att ha det internt. Då har man ju inte vunnit någonting på det.
Bra kommentar. Sen är det dags för alla de som inte ställer frågor eller har kommentarer att göra det.
Ja, jag håller med. Jag inte Harald då, utan föregående talare. Och därmed tappade jag tråden också. Jo, vi vet ju inte, det var min kommentar. Vi vet ju inte innan om de kommer att användas eller inte. Så att,
modeller menar du?
Precis. Mm. Och frågeställningen var ju, vad är syftet med att göra modeller och system om vi inte är säkra på att de kommer att användas eller inte? Så kanske bara att göra modellen i sig gör att vi på något sätt klargör våra tankar hur systemet fungerar.
Mm. Jag tänker typ
exakt.
Också...
Jättebra.
Jag hade lite problem med den frågan med om den inte kommer användas eller inte. Säg att vi gör en liksom en matte, vi räknar på det. Vad kostar det att vad tjänar vi kostnadsmässigt att outsourca en avdelning till exempel? Nej, det tjänade vi inte på. Vi outsourcar inte den. Men då har vi ju fortfarande kanske använt modellen en gång. Eller för att se om vi ska göra det eller inte. Så det är, jag har svårt att komma på ett exempel då man faktiskt inte använder modellen överhuvudtaget. För man, även om man inte gör det man gör modellen av, så har man ju fått reda på det genom modellen.
Om man inte gör en modell så är det omöjligt att ta ställning till någon fråga överhuvudtaget kring den här enheten. Är den bra? Är den effektiv? Mm. Ska vi förbättra den på något sätt? Man vet ingenting. Det är bara en stor svart låda som man inte har en aning om hur man ska förbättra. Det vill säga, gör man inte modeller av sitt företag så är det väldigt svårt att förbättra dem.
Men alltså, kan vi ens låta bli att göra modeller? Därför alltså, jag ser det här som något oerhört djupt rotat i mänskligheten. Alltså, jag tänker mig att även när man var ute och jagade någon gång på stenåldern så satte man sig väl ner och gjorde liksom en modell över hur ska vi nu fälla de här bytena etc. Va? Alltså, det är också en form av modellering. Arkitekten gör modeller, vi budgeterar. Alltså, vad vi än gör så gör vi modeller för att på något sätt försöka kunna förutse vad som ska hända sen. Jag tror att vi är tvungna att göra modeller.
Ja, fast en del gör ju modeller som är några skisser. De kanske outsourcar utan att förstå. Så det finns ju gradskillnad.
Ja, för jag som kommer från förskolan och skolan skulle säga att man gör modeller alldeles för lite där till exempel. Tyvärr. Alltså där tror jag att man verkligen skulle behöva göra modeller. För där tänker jag att det sker väldigt mycket förändringar hela tiden. Och man utvärderar inte det innan man gör nästa förändring. Eller det är i alla fall min upplevelse av både förskolan och skolan. Tyvärr. Och vilket leder till att de organisationerna oftast är väldigt dåliga. Helt enkelt.
Och man behöver ju av alla orsaker för att kunna förankra det nya systemet. För att kunna sälja in det hos de anställda. Och för att om man överhuvudtaget ska göra en outsourcing, så måste man göra något som heter en kravspecifikation. Och det system man får är aldrig bättre än den kravspecifikation man tagit fram. Det vill säga, detta är alla de krav som vi har på systemet. Om inte de är detaljerat beskrivna så får man precis vad som helst.
Mm. Bra. Inga fler? Då går jag över till nästa presentation helt enkelt. Eller är det något annat du vill lägga till? För nästa handlar mer om...
Ja. Vad är fördelarna med att göra en modell? Mm. Och då en retorisk fråga om, finns det några nackdelar med att göra en modell? Mer till gruppen, här behöver inte du svara på, men är det någon som kan se några nackdelar?
Det är flera som vill säga någonting.
Alltså det tar ju tid att göra en modell. Man kan ju ödsla massor med tid att försöka strukturera något som man inte behöver. Tid är pengar.
Mm. Okej. Okay. Säger Henrik.
Var en risk, en potentiell risk som brukar framhållas är väl att vi navigerar efter kartan och inte efter terrängen då. Och kanske blir just rigida. Det var vi inne på förut att vi vill undvika det och ja, lyfta blicken.
Det var en väldigt bra kommentar. Det är ju det som är felet, att det är ju lätt hänt att människor och organisationer tror att om man nu följer det allra senaste om hur man bör utveckla modeller så lägger de ner massvis med tid och pengar på det och så blir det att man följer kartan och inte verkligheten. Senare hade jag tänkt upp något som kallas, det fanns en systemteoretiker som heter Checkland. Han föreslog något som heter Rich Pictures. Man ska egentligen göra modeller som påminner om det där lilla huset du hade där. De får inte vara för komplexa. Det kan gärna vara som de här modellerna man ser i tidningarna. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen. Lite pilar hit och dit och sen kom de personerna och sen dem och så ska man beskriva lite pengar så ritar man in några kronor eller sedlar. Rich Pictures. Man improviserar modeller för att beskriva dynamiska flöden. Och då kan alla förstå det. Om man är alltför avancerad i sina modeller så kanske många av deltagarna inte ens förstår modellerna. Och då motverkar de sitt syfte. Varsågod, fortsätt.
Yes. Ja, information då, som var fråga 5 tror jag. tänkte jag mer att vi, jag ska inte prata så mycket teori om vad information är, utan mer vi fortsätter med det här exemplet eller caset eller vad man ska säga. Vi är fortfarande i den här ledningsgruppen och medans vi håller på att diskutera den här outsourcingen så sipprar den här informationen ut och det börjar gå rykten lite som vi pratade om tidigare. Det skapar lite oro i organisationen. Ingen vet vad som kommer hända. Är det många som kommer behöva sluta? Och sådär. Och då börjar jag med lite frågor som jag tänkte att vi kanske ville prata lite om. Hur oro först och främst påverkar organisationen? Vad blir det för konsekvenser i organisationen? Och hur vi som ledningsgrupp kan då, hur kan vi styra det här med hjälp av information? Med den här informationen, kan vi, hur ska vi göra? Ska vi säga rakt ut vad vi har tänkt även fast vi inte har tänkt klart? Eller vad ska vi göra? Och då fråga fem, som huvudfrågan som jag hade. På vilket sätt kan publicering av information då om den här organisationsförändringen vara ett kraftfullt sätt att agera även om vi inte gör någonting för att säkerställa att den här informationen har någon påverkan?
Jag tror i första grad när det är oro så är det ju väldigt mycket tidsslöseri för då sitter alla och pratar och då är det väldigt viktigt för ledningsgruppen att agera och komma ut med information. För då är det nästan bättre att komma ut någon information än ingen information alls för att annars blir det väldigt mycket fel information inom organisationen. Och då är det just viktigt att man agerar kraftfullt som ledningsgrupp.
Absolut, mycket klokt. Man måste informera hela tiden, få med sig folk. Frågan är hur man informerar i det här fallet. Och man kan mycket väl informera om någonting utan att informera om allt. Man kan ju säga att man vill utreda, det kanske är det du kommer till snart. Att man bara vill, man vill undersöka hur vi kan förbättra om någon har synpunkter.
Och det kommer man ju bara undan med och säga ett visst antal gånger. Jag tror att man behöver också ta med i modellen och i kunskapen från ledningsgruppen att förändring i sig skapar oro och ovisshet. Och därför kommer det att bli ett visst produktionstapp. Det är en naturlig del av förändring. Men genom att informera så kan man göra så att det produktionstappet blir mindre.
Mm.
Det är ett sätt.
Jag tänker mig, det är ju kanske långt ifrån alla organisationsförändringar som också lyckas genomföras. Jag tänker första frågan är hur påverkar oro och ovisshet organisationen? Att det påverkar förtroendet som man har gentemot ledningen också. Mm. Vilket påverkar utfallet om det ens kommer att bli en lyckad omorganisation eller inte. Jag tror att det kan vara väldigt kontraproduktivt att det kommer ut sådär. Alltså smiter som, ut att, nej, men som rykten eller vad som.
Ja, precis.
Och problemet blir ju, jag tror att ni kanske var inne på det. Jag var tyvärr lite egna tankar. Men att det är alltså information. Alltså har man inte ett förtroende och så kommer det ut information. Då kan det ju finnas alltså enskilda individer eller avdelningar som tolkar det på olika sätt. Och då uppstår det ändå kanske en viss diskrepans i förståelsen för det. Och då underminerar man ytterligare liksom ledningens arbete att skapa egentligen produktivitet.
Jag har ett litet exempel på det här. Det är Ericsson, våra grannar här då överallt i Kista. De gick ut med information om att all verksamhet inom hela koncernen ska beskrivas och modelleras i detalj i syftet att vi alltid ska kunna fatta beslut. Behöver denna enhet outsourcas eller inte? De outsourcar över hela världen till Indien, Kina, Östeuropa. Alla de delar som de tycker att det är mer lönsamt om de är i andra länder. För att kunna göra det, för att kunna outsourca en verksamhet så går allt åt pipan om man inte innan man outsourcar har gjort en exakt beskrivning av varenda rutin som finns i verksamheten. Så att man kan tala om för de här indierna som sitter i Bangalore. De har ju ingen aning vad de ska göra. De måste ha exakta instruktioner, exakta feedbackloopar. Precis när och hur ni ska testa det ni gjort vid varje steg. Det ska vara en komplett karta för att det ska fungera. Så man kan outsourca, man kan göra sånt här på alla möjliga nivåer. På global nivå och även på den här psykologiska nivån.
Mm.
Varsågod, fortsätt.
Ja. Nej, jag hade det här mest bara för jag satt och funderade på den här frågan och tyckte att liksom, information är ju det som liksom sammanlänkar en organisation. Att det är väldigt viktigt att informationen går fram, och om man ska börja med information och som du var inne lite på kanske tidigare, ta in åsikter och informera om att så här har vi tänkt, vad tycker ni om det? Eller om man ska liksom bara inte använda informationen och besluta själv. Så jag bara satt och funderade lite på det.
En intressant frågeställning, och det finns inga entydiga svar.
Nej,
vissa saker ska hållas hemligt tills det är dags att presentera det. Och då ska man bara presentera delar av den typ av information som leder till någonting konstruktivt. Mm. Det är ett mycket komplext system att köra igång med någonting sånt.
Mm.
Jag tycker det var intressant det du sa lite, nämnde bara motivation, men jag tycker det är lite mer, det kan man använda mer kraftfullt tror jag, för att om man verkligen får med sig folk och visar på att varje enskild individ faktiskt har nytta av den här förändringen och man verkligen motiverar varför man gör den, så tror jag att den här informationen som läggs ut till publiken kanske kan bli mindre, alltså kan vara så kraftfull och positiv istället för negativ. Mm. Så man kanske inte behöver alltid se det så här negativ klang på information.
Nej,
och
precis.
Att nya förändringar och
eller
allt
förändringar.
Sånt. Kanske kan använda den.
Mm. Precis, och det är ju en konstart att starta en kultur där folk tycker det är roligt att bli informerade, och det går bara att ta större och större risker för de litar på varandra och så vidare.
Mm.
Mycket komplext.
Mm.
Du ville säga något också?
Jag tänkte på det här hur man kan styra med hjälp av informationen. Det är också det du sa med tryggheten, att det är också att om man sätter upp en tidplan, alltså att man har systematiserat med informationen när den kommer, då har man ju också kanske lite försprång i ledningsgruppen att planera så att man hela tiden, det man informerar om är relevant, så att man inte, det blir att det blir sån oro att man är tvungen att bara hoppa ut och informera, utan att man är lite i förväg med tankarna och systematiserar det.
Till det jag tänker också, man kan ju använda informationen som ett sätt att styra eller liksom att leda organisationen då. Om man då har det i åtanke och inte bara häver ur sig någonting ogenomtänkt. Liksom.
Jag tänkte bara kommentera också information. Vi pratar ju ofta om att det är så viktigt med information, men information kan ju se ut på olika sätt.
Mm.
Och jag tror att det missar man många gånger också, att man kan informera på olika sätt och använda olika sorters kanaler och olika sätt att beskriva den här informationen, eftersom vi lär oss på olika sätt då. Och jag tror att om organisationen blir bättre på det, så är det lättare att få ut informationen också, så att den förstås av fler medarbetare.
Då går vi över till nästa. Det verkar ju som vi var helt klara.
Ja, bra. Tack. Ska jag logga ut här bara?
Ja. Och då är det så att vi kör vidare. Vem känner sig manad här?
Hur tar man av den här? Ja. Kan du hjälpa?
Ja. Så.
Tackar.
Tar man av den. Den fungerar fortfarande. Då, så
ja.
Kan vi sätta den?
Det känns
någonstans?
Lite lätt,
är det bra?
Lättare. Och
kan du ta den och stoppa ner där på något sätt? Snart kommer jag gå ut med mikrofonen här till alla er som inte har ställt några frågor eller kommenterat. Det är meningen att alla ska vara med. Ni kan behöva en liten press, ni som ännu inte sagt någonting, att säga något förnuftigt. Varsågod.
Mm. Då ska vi se här. Frågeställningen som den stod ursprungligen då var: varför är det så att de problem som du inte talar om har större sannolikhet att dyka upp än när du inte talar om dem? Och det där tänkte jag på, och jag tänkte och jag tänkte och jag tänkte, och jag hittade inga svar. Så då mejlade jag till Harald och så skrev jag att har du möjligtvis formulerat den lite fel?
Ja. Och det hade jag ju.
Och det hade han. Och då kändes det, det var ju skönt att jag liksom ändå skickade iväg frågan. Och då ska ju frågeställningen vara, och den står ju rätt här då. Nej, den står inte där. Då är ju den, varför är det så att de problem som du inte talar om har större sannolikhet att dyka upp än när du talar om dem? Och så tyckte jag inte att jag i alla fall hittade liksom i litteraturen det liksom. Så då tyckte Harald att ja, men använd ditt sunda förnuft. Och då tänkte jag att det där var ju ganska bra och fiffigt. Det jag hittade om, och det handlar väl lite grann om det här med information också då. Det är ju att om vi missar information eller skickar ut fel information och får fel feedback, så blir ju det liksom en förstärkt negativ loop som leder till någon form av kollaps då. Och hur ska vi liksom undvika det då, tänker jag? Och hur kommer det sig då att de här problemen som man inte talar om dyker upp? Vad är det sunda förnuftet här? Och då tänker jag så här att ja, men nu pratar vi systemvetenskap där vi ska systematisera och ha modeller och vi ska ha strukturer. Och då kändes det som att ja, men sunt förnuft här då. För mig är sunt förnuft, det låter väldigt bra, men sunt förnuft är väldigt svårt när man jobbar i organisationer. För vad är egentligen sunt förnuft? Sunt förnuft för en person är någonting helt annat för en annan. Så att säga till exempel till en organisation eller till medarbetare, använd ert sunda förnuft, så kan ju resultatet bli verkligen helt olika. Så då tänkte jag att det var lite intressant att du svarade så, för jag tänkte då hugger jag på den.
Ja, men det gör du. Ja. Det var du som skulle använda det, ja. Organisation.
Nej, men nu är vi ju ett system här. Ja. Och så ska man använda sitt sunda förnuft då. Men jag tänker då så här att ja, om vi tänker oss att vi har en massa olika avdelningar och vi har våra olika arbetsuppgifter som vi arbetar med, och så kommunicerar vi inte med varandra om vad som sker i organisationen, utan vi tycker att försäljningsavdelningen har sina arbetsuppgifter och marknadsavdelningen har sina uppgifter och produktion har sina uppgifter och vi inte har en kommunikation här, så har vi naturligtvis ingen kunskap om vad är det för hakar som, eller problem som olika den andra avdelningen har. Och då blir det ju naturligtvis en överraskning när de dyker upp. Därför att vi har inte kommunicerat med varandra, vi har inte pratat med varandra, vi har inte diskuterat med varandra om vad är det för fallgropar eller vad är det för gränssnittsproblem som vi har i den här organisationen. Och då när de dyker upp, jag kan inte svara på varför sannolikheten är att den är större för att vi inte pratar om dem. Men helt uppenbart är det ju så att problemen blir ju stora om vi inte pratar om vilka problem som skulle kunna dyka upp. Är ni med? Mm. Om vi inte klargör för varandra, hur ser våra arbetsprocesser ut? Vad är respektive avdelningsarbetsuppgifter och hur länkar de ihop med nästa avdelningsarbetsuppgifter? Och som ett exempel skulle vi kunna ta då, för att då tänkte jag så här, vi pratade om, för att knyta ihop det vi pratade med innan då, när vi outsourcar, att vi måste någonstans ha koll på vad vi gör i organisationen. Tack. Kommer ni ihåg när Stockholms stad, tror jag det, eller om det är landstinget, skulle outsourca färdtjänsten till Moldavien? Det är väl ett sånt klassiskt exempel på hur det bara blev total fel. Jo, men här i Moldavien har vi läst svenska så vi kan prata svenska här. Och så har man ingen lokalkännedom, man förstår inte dialekter. Vi har att göra med äldre människor som kanske både hör dåligt och som kanske har svårt att uttrycka sig. Och man har olika dialektala skillnader. Och här är en massa olika intressanta faktorer som man då inte har tänkt på när man ska outsourca den här funktionen, jätteviktiga funktionen. Det blev ju kaos. Men du får gärna svara på det här med varför, sannolikheten att den är större.
Ja, jag kan ge ett snabbt svar.
Om du har någonting i teorin där som vi kan...
Ja, och det var det som vad heter hon, Meadows tog upp, den här thinking systems lite i slutet. Att det är så med oss människor att det ibland finns ett behov till återkoppling som inte uppfylls på grund av att man har inte designat ett system med tillräckligt många bra feedbackloopar. Och om det då uppstår situationer där det helt enkelt inte kan bli någon feedback, så behöver man kanske artificiellt göra så, precis det här vi diskuterade tidigare, att man har möten där man informerar om nuläget, inte av någon speciell anledning annat än att kanske någon har något att säga, kanske någon har något att tycka till om. Så här är det. Och om man gör det i en större grupp så är det alltid någon som då räcker upp handen och säger, men det fungerar ju inte, för just nu så håller vi på med det här. Och då fångar man upp alla problem kontinuerligt. Mm, okay. Det är ett sätt att, man kan säga, skapa feedbackloopar i de områden som man har missat. Det görs på ett informellt sätt. Om man sen gör på det viset, att man har lite möten, man informerar, det kommer fram information, så bör man då som en medveten chef som kan det här med systemtänkande inse att här saknas det några feedbackloopar. Och då säger man till de här människorna som klagar att ni måste vara med i den här förändringsprocessen och kontinuerligt rapportera om ni upptäcker någonting som inte fungerar. Det kan vara ett exempel på det. Men teorin är alltså att om man missar några områden där inte alla är med, då kan det hända att problemen uppstår. Men de uppstår inte då. Om man på något sätt har någon slags rutin att fånga upp det som ligger utanför systemet. Det kan vara alla möjliga typer av möten. Det kan vara allmänna informationsmöten är nog det vanligaste. Nu är det du först. Och sen är det alla ni som inte har sagt någonting hittills.
Jag vet inte om det är enklare för andra. Men i min värld är det enklare att tänka på hur vår hjärna faktiskt fungerar. För att förstå den här första frågeställningen. Varför problem som man inte talar om har större sannolikhet att dyka upp än när man talar om dem. Och det är ju att vår hjärna är ju konstruerad för att hela tiden bygga berättelser för att förstå verkligheten. Och när vi inte har alla pusselbitar så fyller vi i. Vi är inte medvetna om att vi fyller i och vad som är sant och inte alla gånger. När det därför saknas information så bygger ju alla, när vi då inte pratar om det, så har man kanske några fakta, man har hört något här och där, och så bygger var och en sin egen berättelse för att verkligheten ska bli begriplig. Och så är det de berättelserna vi delar med varandra runt kaffeborden. Så att när man pratar om det så får man åtminstone en större sannolikhet för att det ska komma ut fler pusselbitar som är överensstämmelse med hur organisationen har tänkt sig det här. Det kan också vara att informera om att det här ska vi göra, det här, så här långt har vi kommit, det här har vi inte löst än, och komplettera med det du sa också. Men just det här, varför blir det större sannolikhet för problem? Ja, det är för att då bygger vi egna berättelser om hur vi tror utifrån tidigare erfarenheter om hur det brukar vara och hur det brukar se ut. Våra automatiserade processer.
Och det förstår jag också. Men jag förstod nog inte riktigt föreställningen. För att då pratar man ju om problemen, eller hur? Man pratar ju om någonting.
Det kan ju vara att varje, du har din berättelse och jag har
ah, ja, okay.
Om verkligheten. Det är när vi börjar dela dem. Ja, okay. Så du har möjlighet att komma lite närmare en gemensam verklighet, så att säga.
Det här med att skapa möten och grupper, för, som du var inne på, att för att lyfta vissa problem eller frågeställningar. Det kan ju också vara så att det finns grupper där man inte vågar uttrycka eller lyfta problem, där det sitter ett gäng ja-sägare som inte, man inte vågar ge kritik som kanske uppfattas mot ledningen. Hur kan man tänka där då?
Ja, alltså jag...
Där har vi ett fantastiskt exempel ur mjukvaruvärlden. Det har varit så många år att man alltid byggt system top-down. Man kallar det för vattenfallsmodellen. Man skapar en översiktlig modell. Och sen tar man in folk som skapar en mer detaljerad, och så går den ner steg för steg. Sen utvärderar man modellen, sen blir den ännu mer detaljerad. Och sen så ger man hela beskrivningen till programmerare som matar in det i ett system. Och sen i nästan alla fall, då, de flesta fall, så fungerar inte systemet. För man, precis som Sofia sa, man har missat några pusselbitar. Och nu har det skett en revolution på det området. Nu använder man i många företag något som heter ett agilt angreppssätt, agil systemutveckling. Och där har man en rutin, det kanske är den viktigaste rutinen i alla kategorier inom agil systemutveckling. Man tvingar alla deltagarna in i en ritual där de varje morgon vid ett givet klockslag, klockan 9 exempelvis, och det är inte mer än 5-7 eller 4-7 personer, så måste var och en tala om för alla de andra: vad gjorde jag igår? Vad tänker jag göra idag? Är det någonting jag har problem med? Är det någonting jag vill dela med mig? Är det någonting som ni vet? Och det går blixtsnabbt då. De är ju trötta på dem som pratar skit allt för mycket och vill stå och skryta. Så de trimmar in varandra tills det blir en extremt effektiv kommunikation. Och då har det visat sig att pusselbitarna hamnar på plats. Man kan synkronisera den här oändliga komplexiteten som finns i vars och ens arbete, för att de faktiskt tar upp det som ligger dem närmast om hjärtat. Och det finns fungerande rutiner för hur man hanterar komplexitet på det viset. Och så var det du längst bort där. Varsågod.
Ja, det var lite spännande exempel det där. Det skulle vara kul att testa. Men det jag tänkte tidigare på det där, lite som du var inne på också, att för jag tror också ibland att när man pratar om problem att det blir så tungrot, och att man kan också byta ut emot frustrerade drömmar. Och att man pratar, liksom, att man tänker att man tar bort frustrationen och pratar om drömmen, vad är det vi vill uppnå? För att det är så också, för det jag upplever i vissa organisationer som där man inte har kanske köp och sälj, utan man har tjänst inom tjänstesektorn, att det är så lätt att fastna i problem. Liksom. Det är inte lika lätt att mäta hur mycket har vi sålt eller inte. Och där tycker jag att det är lättare, eller så, jag tycker att det är så här, att använda sig av att tänka att problem kan också vara frustrerade drömmar, och vad är det vi vill uppnå, vad är det vi vill, till exempel i vårt bemötande, eller hur vill vi att klienter eller besökare eller medborgare ska känna när de är i kontakt med oss till exempel, och på så sätt börja prata och så sätt lösa problemen, att byta ut vissa ord.
Jag kan tänka mig att där är man kanske duktigare i näringslivet att prata om det än vad man är inom skola och vård och omsorg. Vad jag inbillar mig så, för man tänker inte att man är där för de som använder tjänsterna, om det nu är skola eller vård eller omsorg. Så vad är det brukarna eller eleverna eller vilka det nu är, vad ska de känna eller uppleva, eller vad ska de gå ut med för resultat? Vi pratar inte på det sättet. Ja, det vet jag inte. På en del ställen kanske. Ja.
Det intressanta med sådana här system är att man har försökt skapa modeller där man ser system som levande organismer som mognar nivå efter nivå efter nivå, tills man kommer upp till ganska abstrakta nivåer där de klarar av att lösa problem hela tiden. Där alla deltagarna har skapat en kultur gemensamt, där det inte behövs tvångsmekanismer, det behövs inte disciplinära åtgärder, för att alla har mognat med systemet. Och det kanske man inte kan skapa över en natt, utan det behövs rutiner, det behövs formaliseringar på varje nivå i hierarkin.
Det här med mognad i grupper, det är ju också så med gruppprocesser, att om man byter ut några personer i den här gruppen så hamnar man på en lägre mognadsnivå, för då behöver man ju hitta varandra igen, och vem är du och vem är jag, och pinka lite revir och vem kan vad och så. Och i organisationer så är det ju ofta alltså man byter ut medarbetare och det kommer in nya och så. Så det blir ju att man går upp och sen går man tillbaka. Alltså, svårt att komma på den här optimala nivån.
Men jag kan...
på en ännu högre nivå.
Susan Whelan, känner ni till henne? Ja, hon beskriver ju just det, och att hur viktigt det är med att ha det här övergripande målet, syftet, och att det tar ungefär ett halvår för en grupp att bli intrimmad. Så det är klart att om vi har hög personalomsättning hela tiden i en grupp, så är det väldigt svårt att komma till nästa nivå där vi jobbar effektivt och är fokuserade på målet. Har vi tid?
Jag tror att den är ute, va? Den har gått.
Ja.
Tack.
Jag hade ett så kul exempel som jag gärna ville berätta om.
Men vänta, är det ett jättekul exempel?
Ja, det är ett jättekul exempel. Jag tror faktiskt att ni... Nej, men på tal om det här med organisationer. Jag jobbar ju ganska mycket med organisationsutveckling, och jag har varit och tittat på ett företag där man har jobbat helt och hållet med autonoma grupper. Det som är intressant med det här företaget är att det är ungefär 80 personer anställda. Han som startade företaget hade en dröm om att alla som skulle arbeta på det här företaget skulle... Alltså man skulle, det skulle vara enkelt att jobba, det skulle vara roligt att jobba, det skulle inte finnas så mycket regler. Och han var då utflyttad från storstan på det glada 70-talet ut till landet och var väldigt så radikal. Men startade i alla fall upp det här företaget och hade en idé då om att det här företaget kommer antagligen bara kunna bli cirka 20 personer stort. Och man är då uppe i 80 nu. Och det som är roligt med det här företaget är ju då att det finns inga regler. Ingen har någon specifik arbetstid. Alla känner till det övergripande målet. All information är transparent i företaget. Medarbetarna rekryterar varandra och man sätter lön på varandra. Vilket är oerhört så intressant. Det finns liksom inga hemligheter i företaget. De heter BL Information och det är rätt många som har varit och studerat dem, inklusive jag då, och flera studenter som har gjort uppsatser om dem, och man förstår liksom inte riktigt hur det här funkar. Men alltså de har det är ett bokföringsförlag, alltså de har både en bokföringstjänst där man kan köpa deras bokföringssystem och ett bokförlag. BL Information. Björn Lundén. Precis. Och det här företaget då, det som är intressant är ju då att de har all verksamhet på den här lilla orten uppe i Hälsingland. Alla är involverade i allting. Man har deras customer support i mitten, deras lager i mitten. Det är liksom den viktigaste verksamheten, den som har liksom kontakt med alla kunder. Och alla ska kunna hoppa in och jobba med det som har med kunderna att göra. Och sen så har man lite olika ansvarsområden, men man är otroligt involverad i varandras arbetsuppgifter. Och folk trivs.
Tack för det.
Ja.
En kort kommentar till det. Det är en klassisk historia om något som ibland kallas för garageföretag. Det vill säga man har några extremt engagerade och väldigt duktiga och gärna karismatiska personer som startar någon verksamhet typ Bill Gates eller Steve Jobs eller någon annan. Jättebra att du förbereder medan jag kommenterar. Och det kan bli en väldigt hög mognadsnivå då, just för att de i kraft av sin personlighet har sån intensiv kommunikation med varandra att det skapas inga formaliserade regler utan det skapas informella regler. Men reglerna finns alltid där, känslomässigt baserade. Och de brukar gå fantastiskt bra. Men finns den liksom reservationen kring historien är att samtliga garageföretag förr eller senare kommer till en fas där de inte kan växa längre. 80 personer verkar vara, de når snart maxgränsen där kring 90-100 någonting. Då måste man börja formalisera mera trista regler. Tyvärr, för annars går det inte. Det är väldigt många historier om kraftfulla, karismatiska ägare som där det inte funkat längre. Nej. Okay, men
han har på tidigt stadium valt bort sig själv.
Men bara det att välja bort sig själv tyder på att han har någon slags väldigt avancerad talang, kan man säga. Ja, precis. Och nu till nästa presentatör.
Det är väl sista för dagen, antar jag. Ja, just det. Okej, sista elevledda då. Beskriver man kan kombinera ett soft system perspektiv med ett hard system perspektiv. Vad är det för skillnad mellan hur delkomponenterna kommunicerar med varandra i dessa typer av system? Är det någon som är familjär med de här två typer av begreppen? Ja, vad bra. En alltså. Jag var inte det i alla fall. Jag har kollat i båda böcker så jag har fått freestyla lite och ta lite extern information. Jag minns inte det faktiskt. Ja. Det är möjligt, ja. Jag hade svårt för artiklarna, så det kan förklara det. Men jag ska försöka i alla fall presentera dem lite sådär. Och se om vi kan få någon form av liten diskussion i slutet på hur man kan få de här att kommunicera med varandra. Men först då vill jag först definiera vad ett systemperspektiv är. Det kanske känns lite elementärt, men jag vet inte. Det var ett bra citat från sida 44. Systems thinking describes a worldview or way to approach problems by considering the problem as being part of a system and trying to discern the underlying structure of the system that leads to observed problems. A systems thinking approach considers the whole system in its entirety and includes an analysis of the interactions between the system parts. Så helhet, om man ska sammanfatta det. Men det har vi nog säkert förstått vid det här laget. Men ja. Soft system perspective är ett slags ramverk som hjälper användare att tackla komplexa problemsituationer som uppstår vid avsaknad av formella problemdefinitioner. Alltså generellt oftast problem som har med människor i organisationer eller liknande att göra. Så jag har uppfattat det i alla fall. Det om man ska dra de här till sin extrema så kommer jag även gå in på hard systems där. Men,
det är väldigt användbart med sådana här definitioner, så jag är tacksam att du gör det.
Ja, men vad bra. Då peppad. Så det lämpar sig alltså till att tackla de här mjuka problemen då. Det psykologiska, sociala, kulturella. Så soft system perspective eller approach som det ibland benämns har antagen om att organisationsproblem oftast är liksom väldigt röriga och dåligt definierade. Du får gärna lägga till om du känner att det är någonting jag säger fel. Eller? Ja. Det finns alltså ingen objektiv verklighet där alla stakeholders eller aktörer eller individer i ett system tolkar alltså problem annorlunda. Här är alltså mänskliga faktorn viktig och problemlösning kräver då ett kreativt tillvägagångssätt. Utfallet av hela det här synsättet blir någon form av att det ska vara lärande och bättre förståelse snarare än en absolut generell lösning till ett givet problem. Här drog jag en inre koppling till hermeneutiken som jag läst förut i kandidaten, kände jag. Lite så här, det här med att verkligheten är högst subjektiv och att frågar man alla oss så kommer vi ha ett visst sätt att se på saker och ting. Så mjukt hermeneutik, men det har väl inte med kanske systemvetenskapen att göra.
Jo, man kan använda det. Det är många sådana här systemteoretiker som använder begreppet hermeneutisk approach till att lösa ett problem.
Ja, bra. Ja, men då så. Hard system perspective eller approach. Det är alltså ett ramverk som hjälper användare att med hjälp av rigorösa tekniker och procedurer att ge entydiga lösningar på väldefinierade data och processproblem. Jag försöker sammanfatta det här genom att säga. Där fick jag från Konstantin och Jordan. Det är två olika författare som behandlar ämnet under structured design och structured method. Okej. Vi var väl inne på det tidigare med jag tror det var Klara som tog upp det här med metoder eller modeller, hur man ska skapa det. Jag tror att man snuddar in lite på det. Det lämpar sig alltså till att tackla väldefinierade problem med hjälp av systemanalys och systemteknik. Det finns en antagande med det här synsättet om att det finns en objektiv verklighet av system i världen, det vill säga väldefinierade problem som ska lösas. Det gäller huvudsakligen tekniska faktorer, dataimplementationer och sådana saker. Och överlag så är tillvägagångssättet av den mer vetenskapliga naturen, naturvetenskapliga. När man kommer fram till en lösning brukar det vara oftast en ideallösning om man ska dra det hårt sådär. Utfallet blir då effektivare och bättre system. Och här drog jag en koppling till positivismen då. Som baseras väldigt med det här naturvetenskapliga, ettor och nollor, fakta och att det finns liksom en ideal lösning eller en verklighet. 30 sekunder eller vad har jag? Det där var bara en snabb... Ja, okej. Men hur kan dessa då kombineras? Nu har jag skrivit rätt mycket där. Ni behöver inte läsa allting. Men överlag så tänkte jag lite sådär att man ska koppla det till organisation. Så tänk att en HR-avdelning, en human resources-avdelning, alltså väl en typisk soft systems approach mentalitet, tänker jag, medan en IT-avdelning på en organisation har lite mer av hard systems approach synsättet då. Vi kan se en problematik exempelvis att det finns en organisationsledning ser ofta till de ekonomiska målen. Det kan ibland ställa rätt orealistiska krav på både en IT-avdelning men också på de mänskliga resurserna och ställer rätt höga krav på medarbetarna, vilket kan leda till en del olika problem där. Som Harald nämnde så var det 90% av alla system som utvecklas används inte, eller var det något sånt där?
Ja, i början var det 90% faktiskt. Sen har den krympit ner, det blir bättre och bättre.
Ja.
Just nu, senaste siffran vet jag inte. Jag gissar på att den ligger på en 60-någonting.
Ja, men det är bra. Det pekar åt rätt håll. Tacka system, eller institutionerna. Optimal lösning, om man skulle försöka hitta en optimal lösning, vore ju, tänker jag, om varje avdelning genomsyrades av något slags helhetstänk. Det är väl därför vi är här kanske. Inte i meningen datasystem bara, utan det här med att hela världen är ett system och att det finns subsystem och se det på den nivån då. Kanske ha en point person i varje avdelning som är extra välutbildade inom det här med systemvetenskapen och förstår att allt är kopplat då. Gärna ha någon visionär ledare, kanske någon av oss som överser det hela och får det att kommunicera på något bra sätt. Medan jag babblar på här kommer jag väl att tänka på att praktiskt så kanske man kan säga att hur de kan kommunicera med varandra är väl, jag tänker IT-avdelning, om de ska betatesta en produkt i en organisation, då vill man gärna att användarna betatestar den redan som tänker ett första utkast av en produkt, eller det är alfa i och för sig, men och försöka hålla någon bra kommunikation där för att nå en så pass användarvänlig system som möjligt för slutkund. Där tänker jag att har man en bra kommunikation mellan de här två avdelningarna eller människorna och de som gör de här datasystemen, så tror jag att slutprodukt kan bli väldigt, väldigt bra. Hinner jag lite till eller ska jag? Det var bara en sida tror jag.
Ja, du kan avrunda.
Jag avrundar, det går rätt snabbt. Så alltså, men för att få det här att funka så är det viktigt med analys då. Analys. Det ska vara tydligt, ordentligt uppsatta krav, både på de tekniska kraven men även på de mänskliga kraven på sina medarbetare och anställda och annat. Så att man ska förstå omfattningen av ett problem inledningsvis. Man ska sedan identifiera delarna som utgör en del av den slutgiltiga lösningen och sedan därefter koppla dem samman på ett lämpligt sätt. Och här tänkte jag lämna bollen fri om folk har några erfarenheter eller tankar om hur man kan koppla sånt här samman på ett bra sätt.
Ja, hur kan man koppla det här perspektivet hard system och soft system ihop? Det var ju det som var ursprungliga frågan. Någon som har någon idé? Ska man börja med hard system eller ska man börja med soft system? Vilket ska man titta på först? Ja, och hur hänger de ihop?
Nej, alltså jag tänker på så här, de som programmerar och kodar så att de ska ändå, alltså jag tänker på ett sådant här projekt, de sitter och jobbar i ett projekt. De ska ändå kommunicera med de som jobbar med andra delar av projektet. Även om de inte kan någonting om programmering, men ändå är kommunikationen viktig. Så att de ska samarbeta med varandra. Mm. Så jag tycker att båda två hänger ihop.
Visst gör de det, och det är viktigt att veta att man kan inte bara göra det ena. Man kan inte bara ha en soft system och tycka att allt är mjukt och fint. Och så här, någon ska ju få in det hela i rutiner och datorer, och IT-världen måste ju också vara med. Man bör förstå allting.
För att de riktar mot ett mål, alltså eller syftar mot ett mål. Alltså. Exakt.
Och precis som du nämnde, i IT, i systemutvecklingens början, så var det bara det här, the hard perspective, som fanns. Fanns ingenting annat. Och människor tillverkade små system som bara ingenjörerna kunde, och ingen fattade vad de skulle användas till. Och så uppstod alla problem. Och numera är det successivt mer och mer slutanvändare. Och snart kanske IT-avdelningarna försvinner också. Så nu blir det IT som är centralt i ledningen i organisationen. De senaste stora moderna organisationerna är sådana. Jag har lagt in en länk där också på hemsidan där. Som beskriver just det här att man behöver så att säga se helheten hela tiden. Och då försvinner nog. Det kommer integreras, de här två synsätten.
Vi har en fråga där bakom höger.
Där fanns du. Det var ett tag sedan du sa något.
Du såg inte mig bakom. Nej, jag tänkte bara på det du var inne på. Vilket ska man börja med? Och om man nu har, som du sa i din presentation, ofta en mer ekonomiskt fokus. Från ledningens sida, då kanske man skulle vända på steken och börja med och börja med de här mjukare värdena så att säga. Bara en tanke.
Ja, och den tanken är nog riktig. Man brukar rekommendera det numera att man börjar med de mjuka sidorna, titta på helheten, titta på ekonomin. Vad är det egentliga problemet? Vad ska vi fokusera på? Och sen kan de här ingenjörerna hoppa på det hela och så att säga komma med konkreta lösningar. Det finns en variant när inte det här gäller. Det finns ibland organisationer som upptäcker att om man låter alla sådana här hackers och programmerare och sånt leka fritt så kanske någon kommer på något festligt som vi inte visste. Det vill säga Google kör det ibland. Gör vilka galenskaper som helst, det kan bli användbart. Så man kan ha lite bottom-up, prototyping. Man gör prototyper som man sedan utvärderar. Men detta tillhör undantagen. Generellt är det så att man bör börja med the soft system och sen successivt lite hårdare. Flera synpunkter här.
Jag tänker Google är ju ändå en ganska ny organisation, men i äldre organisationer där strukturer sitter fast och där man kanske har ett system som man bygger på och det alltså man börjar ju sällan om från början, från grunden, och det måste ju vara det som komplicerar det hela, jo, tänker jag.
Ja. Ni som inte har brukt säga så mycket, kan får man lov att fråga någon vad ni tycker? Vill du säga några ord?
Det är när jag kommer till dig.
Nej, men jag sitter och funderar lite på så här, alltså offentlig sektor också, typ så här, när man kanske har, nu kanske jag tolkar det här fel, med hard system, att man liksom ändå, man jobbar med människor och alltså de har problem, men så sitter man där och så ska man passa in dem i olika ramar liksom, att du får stöd fast inte du, och så har man ändå de här hårda teknikerna och så är det svårt så om man tänker liksom hur staten arbetar med att handla om människor fast använder tekniker som är liksom statistik och sånt.
Ja, det blir lätt så. Det kan väl bli väldigt stelt och det kan bli byråkratiskt och det kan uppstå problem om man inte tar med alla dimensioner. Helt riktigt. Har du någon kommentar?
Inte just nu, får jag skriva?
Visst, absolut. Visst får du det. Jag försöker
Magnus hade en kommentar.
Du? Det du sa till exempel om Google. Alltså, det är enklare för en organisation som tjänar så otroliga mängder pengar per person de har anställda hos sig att låta folk leka lite fritt och testa på. För om de lyckas, ja, då kan de tjäna miljarder. Misslyckas de, ja. Det är en av deras 1000 anställda som de ändå överbetalar hur mycket som helst. Det är inte så farligt. Det i jämförelse med då en organisation som inte har de pengarna att leka med så är det lite svårare att låta folk
vara
strukturerade helt enkelt.
Det är väl det du pratar om, det här med när det går bra för någon så går det enklare att det går ännu bättre och så blir det en positiv cirkel av det hela. Är det något du vill tillägga förresten? Missar jag någonting med soft och hard systems? Eller var det
du beskrev det mycket bra och du tog upp just vad det handlar om. Och så har vi diskuterat här lite hur det kan kombineras och vi har kommit fram till slutsatsen att båda perspektiven är viktiga. Man kan inte bara ha det ena. Så allting
är
bra.
Jag har en fråga till dig. Det är software och hardware, så finns det, alltså jag tänker på chefens roll då. Så finns, nej det är inte bara, nej men alltså finns en specifik chef som leder de grupper som man jobbar med hardware och en grupp som jobbar med software, så hur funkar det?
Det finns ju CTO, alltså det finns ju chief technical officers ofta i stora organisationer vars syfte är att överlag ha liksom det tekniska ansvaret på samma sätt som en CFO finns för det finansiella. Problemet är bara att när de sen sitter i en ledningsgrupp och liksom, så blir det ändå så att den ena har det ekonomiska incitamentet medan den andra vill ha det tekniska och det tredje har det mänskliga, alltså human resources avdelningschefen kanske. Och det är väl där det kan bli en miss. Då kanske man behöver någon ovanför dem som är systemvetaren på något sätt.
Ja. Precis, ovanför dem finns ni.
Ja, exakt. Där är vi. Jag sa ju det, visionär ledare. Ja, Claudia.
Jag har en helt annan fråga. Kan ni som har haft PowerPoint lägga upp dem på
respektive topic? Jag kan ladda upp det på under mina frågor eller hur det nu går till.
Ja,
diskussionsforum.
Lägg in det precis tillsammans med era frågor. Mm. Man kan ju kommentera sina egna inlägg i det här systemet så då finns bilderna precis där de bör vara.
Ja, men jag ser till att lägga upp det ikväll då, så de som är intresserade.
Jättebra. Tack ska du ha för det.
Tack.
Och det var den sista presentatören för idag. Då ska vi fortsätta med lite diskussioner runt omkring här. Se till och tack ska du ha. Och titta på lite sånt här. Både på förmiddagen och på eftermiddagen. Ja. Ja, vad var det för fråga?
Alla delar och alla organisationen och gärna utanför organisationen och kunder och så. Dels behöver man ju fundera på när tar systemet slut, för systemen länkar ju i andra system. Och sen är ju alla system dynamiska, så om jag börjar titta i en hörna och sen jobbar mig ner till en annan avdelning i en annan hörna, så har ju systemet ändrat sig där uppe där jag började. Och hur får man då en genomlysning av en organisation?
Ja.
Det var min fråga.
Och det är ju inte ett lätt enkelt problem. Och då blir man tvungen att göra så som man alltid gjort i all systemering, att man försöker generalisera saker. Och det finns flera angreppssätt på det. Ditt problem, det vill säga att det, komplexiteten blir så stor att man börjar i ena ändan och så kommer man till andra ändan, så har det ändrat sig någonstans. Så är det till slut inte överblickbart. En av lösningen är precis den här klassiska, att när någonting är allt för komplext så tittar man generellt på det. Det vill säga, de som sitter i ledningen bryr sig inte om detaljerna. De bryr sig bara om de stora dragen. Vad är det vi tjänar pengar på? Vilka är våra kunder? Hur ska vi strukturera hela organisationen? Så gör de så att säga en sån här generell modell för hur besluten sker på den översta nivån i hierarkin. Och så delar man upp det i delar. Och det här med att dela upp i delar, det är ju en klassisk riskabel situation. Organisationsteori generellt där säger att man kan ju dela upp någonting i marknader, som Hennes och Maurits gör. Vi har marknaden för herrkläder och damkläder och barnkläder och så vidare. Och då är det ju deras perspektiv att det är en konsumtionsmarknad som de gör en sån uppdelning. Men är man en cementfabrik så delar man upp den i, vi har fabriken i Malmö och Göteborg och i Stockholm, just för att cement är så tungt så det kan man inte skyffla runt, så då blir det geografin som får styra. Och så har man ett annat företag som tillverkar motorer, och då delar man upp det i produkter. Vi har motorcyklar och gräsklippar och motorsågar och någonting annat. Så är det Husqvarna som delar upp det i produkter, för då är det enklast att få fram synergieffekter mellan alla delarna. Och så finns det ett annat företag som delar upp det i funktioner. Vi har ekonomienheten, vi har den administrativa enheten, vi har marknadsföringsenheten. Och när det gäller produkter och sånt så gör liksom, det gör alla överallt, men ekonomienheten sysslar bara med ekonomi och så vidare. Det är en funktionell struktur. Så man kan alltså börja och dela upp en organisation på många olika sätt. Men alla kan inte göra allting. Det vore ju trevligt om man gjorde så. Och då kom vi in på något som går vi lite i förväg här. Man kan tala om att det finns en modell som är attraktiv numera, det är att man har ett litet holistiskt perspektiv på organisationen. För att kunna ha det så ska alla veta allting i stort sett. Ungefär som hjärnan fungerar hos människor. Den är holistiskt designad, det vill säga allting finns överallt. Om man råkar ut för en olycka så en del av hjärnan opereras bort, så kan andra delar av hjärnan ta över de funktionerna. Det är lite holism i det hela. Det finns inga absolut givna fasta regler för vem som får göra vad i hjärnan. I en organisation då så finns det ett väldigt kraftfullt verktyg, och det är att man centraliserar abstrakta regler till en gemensam, något som delas gemensamt i organisationen. Man kan säga så, den enklaste analogin är den politiska världen, att först när England på 1700-talet kunde ta fram att landet ska styras utifrån lagen. Det fanns inte innan. Det Det var en ny mänsklig uppfinning att man skulle ha en lag som styrde hur människor skulle bete sig. Innan dess så var det ju de som härskade på olika ställen, kungen och de andra olika feodalherrar och liknande, som styrde godtyckligt. Men när det fanns en lag så sa man att lagen ska styra även de som styr. Det vill säga alla skulle vara beroende av den här lagen. Och så har det blivit i alla moderna industriländer att lagen styr. Det säger man när riksdagen öppnas. Med lag ska landet styras. Och det fina med en sån sak det är att det går att koordinera en oändligt stor komplexitet. Eftersom i Sverige är ju alla lika inför lagen. Eller borde vara. Då kan det växa fram en annan fenomen som heter demokrati. Som i sin tur kan göra att människor kan upptäcka att det lönar sig att investera pengar och starta företag och starta handel. Och sen börjar man handla så blir det en ännu mer ökad produktivitet. Men det är bra att man förstår själva grundprincipen är att man ska hitta generella principer, generella regler som gäller för alla i organisationen. Ja. Jo, jag har dem framför mig båda två här. Det är bra att du säger det. Det kanske blir bättre ljud om man sätter lite närmare här. Så man centraliserar regelverket och sen decentraliserar man de operationella besluten. Det vill säga, om man försöker göra regler för allting så blir det en byråkrati, speciellt om det blir micromanagement, om man gör regler för människor som är på golvet, om alla måste hela tiden göra det de är tillsagda enligt regelboken. Då har man en totalitär stat som är dömd att stagnera till slut. Även om den är effektiv i början så kollapsar den efter ett tag som sovjetsamhället gjorde. Det vill säga, man försöker hitta vad är det som är gemensamt för alla. Och för att det ska gå så behöver man hitta en terminologi. Man kan inte generalisera regler som gäller för alla i organisationen om folk inte förstår vad det är man pratar om. Så man måste hitta en terminologi som är allmänt accepterad. Inom svensk sjukvård har man försökt bygga system som klarar av journalhanteringen mellan sjukhus. Och man har till dags dato inte lyckats. Alla de olika landstingen bråkar med varandra. Vi kallar inte en patient för det som ni kallar för en patient. När vi vill ha det så här och när vi talar om omvårdnad så tycker vi att det är så här. Och så kan man aldrig enas. Och så är vi ett sånt demokratiskt samhälle så det skulle i detta fallet behövas någon diktator inom sjukvården som säger att nu får ni sluta käbbla här. Nu gör vi helt enkelt det här. En doktor är en doktor, en patient är en patient och ett plåster är ett plåster och penicillin är penicillin och sen får ni hålla käften allihopa. Men det finns inte till dags dato ännu. Så det finns inget system som fungerar i svenska sjukvården. Så man får skicka journaler. På en del områden så finns det att man kan faktiskt öppna journalerna via datorer. Och där kommer säkerhetsexperterna in. Och de är så dominerande för det är så känsligt med säkerhet. Så det ska vara så säkert så ingen ska inte finnas någon risk att någon obehörig kan se. Så oftast kan inte varken läkare eller sjuksköterskor komma in i journalerna. Vilket gör att de inte använder dem längre. Vilket gör att de börjar skriva lappar till varandra. Eller som sista läkaren jag talar med. De struntar totalt i vad som har hänt patienten. För de kan inte ge någon sjukvård längre. Eftersom de aldrig kommer in i systemen. Alla dessa hemska exempel jag ger. Som har funnits nu i 20-30 år. Och alla vet om att de finns. Men nu är vi inne på systemering av de abstrakta nivåerna. Som handlar om makt. De som styr i samhället. Och hur de kommer till, varför de blir tillsatta och så vidare. Det är jättesvåra problem att lösa. Vi tar ju inte upp sånt här under kursen. Men jag vill om och om igen illustrera det här att man behöver hitta ett enhetligt perspektiv på hur man definierar saker och ting i hela organisationen. Man behöver hitta ett språk, man behöver hitta en lag. Exakt de sakerna som möjliggjorde att hela systemet fungerar. Jag sa det inledningsvis här att innan man hittar ett gemensamt kommunikationsprotokoll för internet så fungerade det inte. Internet kom när man enades i World Wide Web Consortium att så här kommunicerar vi. Då tog det fart. Och det fascinerande här är att ju hårdare regler, ju mer allomfattande regler, desto mer frihet.
Det är en paradox. Om man förstår den paradoxen förstår man svaret på din fråga, hur man undviker att drunkna i komplexitet. Man skapar alltså generella regler för allt och alla i organisationen om hur man pratar med varandra, hur man kommunicerar, vad man värderar, vilka mål man har. Det som översatt till Sverige då kan man säga att det är den lag som vi alla måste lyda som medborgare i detta land. Lyder vi inte så får vi böta eller så hamnar vi i fängelse och så vidare. Och följer vi lagarna kan vi också starta företag och bli rika å andra sidan. Men om man tar det på en organisationsnivå kan man säga att om man kan centralisera beskrivningar som gäller för allt och alla, då har man också en struktur. En abstrakt struktur över hur överenskommelser kan bildas. Och om man gör detta på en riktigt abstrakt nivå så kan man successivt då frigöra resurser på lägre nivåer. Om man då säger att på de operationella nivåerna kan högsta chefen säga, gör vad ni vill så länge ni följer mina riktlinjer, så länge ni följer lagen. Ungefär som man säger i Sverige. Sverige fungerar som land. Som medborgare så ska ni göra det ni vill. Ni får rösta, ni får leka, ni får jobba med vad ni vill. Det är ingen diktator som styr er. Men ni måste följa lagen. Då skapar man ett effektivt, dynamiskt system i samhället. Men om man glömmer de här reglerna, om man glömmer att centralisera allt det som är viktigt för systemets överlevnad, då går det inte. Det var ett långt svar på din fråga. Varsågod. Ja.
Sjukvårdsexempel.
Ja.
För där har vi ju då ett gigantiskt system,
ja,
som i de bästa världar skulle lösa många problem för oss,
ja,
kontra den personliga integriteten.
Ja.
Och hur löser, ja, det kan du inte svara på naturligtvis, men hur går dina tankar kring det?
Ja.
Eftersom vi då har, vi hade frågeställning som Silvia hade, människor som missbrukar reglerna,
ja,
som då gör att den personliga integriteten är i fara.
Ja, du har helt rätt. Med varje stort system finns det väldiga faror. Och det är ju inte bara sjukvården, det är ju hela brottsförebyggande systemen och det här NSA och så vidare. När plötsligt det finns ett potentiellt hot att någon skulle kunna ta makten över hela länder i världen genom att missbruka systemen. Och det är en reell fara. Och då gäller det att man bygger in i systemen någon slags buffert mot det. Och exakt hur den bufferten skulle gå till, det är ju ingen som riktigt vet. Det är det som ni får lösa när ni är färdiga här sen. Man kan säga ett exempel. Det finns när man då talar om det här med kameraövervakning och övervakning via nätet. Sånt. Det kan ju bli riktigt hemskt till slut, som Snowden upptäckte när han flydde till Hongkong där. Men det finns några som har uttalat sig och sagt att det går inte att hindra den här övervakningen, för det blir allt större och större kraft i den organiserade brottsligheten som redan har tagit över i till exempel södra delar av Sverige. Polisen har gett upp alltså. Och då finns det starka argument för att vi kanske måste göra något sånt här. Och då är frågan, hur löser vi det? Men man kan hitta systemlösningar. Man kan till exempel, faran med övervakning är att de som sitter bakom övervakningen är anonyma. Men man kanske ska övervaka dem också om man har ett systemperspektiv på det hela. Och då kanske det blir balans i systemet och så vidare. Den debatten kan man föra väldigt länge. Men du har helt rätt att det finns väldiga faror i det. Faror för integriteten. Ja, det kan det göra. Och det är faran med alla stora system. Alla stora kulturer sedan mänsklighetens begynnelse har ju kollapsat. Inka-folket och faraonerna och de kinesiska dynastierna och så vidare. Men så det finns ju inga givna svar. Vi ska väl sluta här kvart i eller något tror jag. För ni har ju läst in er rast och sånt. Innan det ska jag försöka svara på lite frågor. Var det något som du sa? Jag ska köra 4 minuter sen då.
Jag får säga, ja just det, på de här grejerna. Ja. Om vi ska, bra, du får säga till mig. Ja. Vad bra. Nu ska vi se, ettan där tog ingen va? Det var någon som tog den men valde bort den. Jo. Den är kvar bara. Successiv degenerering av prestanda. Det, de flesta organisationer kan råka ut för just det att systemet fungerar inte riktigt som det är tänkt. Och då börjar delar av systemet suboptimera. Om vi fortsätter med svensk sjukvård så visar det sig att läkare idag, sista rapporten var att de träffar 2 patienter om dagen. Genomsnittsläkaren. För 30 år sedan så träffade de betydligt mer. För ett tag sedan var det 3 gånger mer, nu tror jag det är 5 gånger mer, det vill säga 10 patienter om dagen någonting. Det vill säga de sitter i möten hela tiden och pratar om hur organisationen fungerar. Man kan skämta om det, det har gått så långt så en del tycker ju att det är helt förfärligt. Men vilken organisation som helst kan det generera. Redan ni har hört talas om något som heter Parkinsons lag. Där Parkinson beskrev den offentliga verksamheten i England. Den växte kontinuerligt. Samtidigt som den producerade successivt mindre och mindre och mindre. Det vill säga varje organisation, varje chef i en organisation vill alltid ha fler människor under sig. Det är alltid någonting som behöver göras. Något nytt som behöver utvecklas. Man behöver alltid anställa fler och så vidare. Men den generella svaret på den här frågan är att när man ser att det sker en degenerering av prestanda, då är det ett absolut måste att sätta svaret på frågan är att då måste man analysera hur fungerar allt det här. Hur kommunicerar folk? Hur motiveras de? Precis det vi börjar med. Vad är input? Vad är output? Vad är det ena och det andra? Tills man har en tydlig, klar modell av det hela. Och då inför man en ny rutin. Man inför ett nytt system. Man kan säga att det är rollen som systemutvecklare eller rollen av systemering. Det är inte säkert att man ska ha ett nytt system. Det kan hända att man håller på och analyserar alla flöden bara för att upptäcka att det här är ju helt fel att det är på det här viset. Vi kan till och med, kanske den absolut mest intelligenta och smartaste systemutvecklaren av alla kommer plötsligt på vi behöver inget IT-system. Vi behöver inga datorer här utan det här är så enkelt så det här kan vi avgöra genom att istället ge människor mer frihet. Vi helt enkelt tar fram ett antal principer som alla måste följa och sen får de göra hur de vill och sen fungerar det ändå. Sånt, det skulle kunna vara slutprodukten av en analys och en systemering. För det är ofta så att folk bygger system som i sig kräver så mycket resurser att de är inte bra. Och sen lär sig folk utnyttja systemen. Och de är gjorda partiellt så att det saknas många saker. Så man måste nästan vara lite halvkorrupt för att få det hela att fungera. Man är tvungen att utnyttja varandras relation. Och säga att du är som min gamla kompis, här kan inte du hjälpa mig för det här fungerar inte för mig och så vidare. Man får gå informella vägar. Och då behövs det en analys av systemet. Och en rekonstruktion av det. Hur kan man lösa det på något nytt sätt? Och då är det ju en kreativ verksamhet. Då är man en konstnär. Så först behöver man ju vara en tekniker för att förstå hur allt fungerar. Men sen behöver man vara en konstnär för att designa ett helt nytt system. Ja.
Nej, jag tänker bara lite på skolan. Att nu känns det som att de bara famlar i och försöker liksom införa mer regler, mer system och mer regler, mer regler. För att på något sätt styra det hela. Frågan är ju om det blir kanske lite för oflexibelt då istället.
Det är en stor risk. Och att bara uppfinna regler löser ju ingenting. Utan det ska ju vara så lite regler som möjligt. Och ge människor så mycket frihet som möjligt. Så att de ändå trots detta, tack vare ett fåtal regler, håller sig inom ramarna för att samverka. Så länge de inte slår ihjäl varandra och så vidare så kan man ju i länder tillverka väldigt mycket eller låta människor ha väldigt mycket frihet. Man tar fram så få enkla regler som möjligt. Men så är ju tyvärr inte våran svenska lag idag till exempel. Den är så komplicerad så ingen känner till den. Men ni är alla skyldiga att känna till lagen. Så ni kan när som helst bli straffade för att ni brutit mot någon regel ni inte har en aning om.
Men det fungerar ändå på grund av att det är någorlunda väl designat. Nu ska jag gå vidare här. Det var säkert 5 minuter. Har vi ett här var vi färdiga. Ja, tack. Tack. De tre alltså. Utmärkt. Vilka typer av åtgärder och standarder kan användas som hävstång för att lösa systemproblem? Och vilka standarder bör inte användas? Ja, om vi går tillbaka till det med standard. För att kunna, jag sa att man ska generalisera regler. Om man tar det, lite, det här med regel lite mer konkret, lite närmare den hårda, konkreta verkligheten. Så jag tidigare nämnt exempel på att hur skulle Henry Ford någonsin kunna bygga upp sitt imperium om han inte hade standardiserat tillverkningen av sina T-Fordar. Det hade inte gått. Så en standardisering, det är, kan man säga, det är ett annat namn för att centralisera. Man standardiserar hur folk beter sig, bland annat för att kunna skapa de här boxarna, för att kunna dela upp företaget i delar, för att kunna säga att alla ska använda samma typ av datorer, samma typ av mjukvara, samma typ av fakturering, samma typ av beteende med kunderna. För då kan vi stoppa in det i databaser, då kan vi räkna, då kan vi göra prognoser och så vidare för framtiden. Så standarden används som en hävstång. Men när man väl har analyserat så kan man standardisera, det vill säga man säger att så här ser det ut. Så här pratar de olika avdelningarna med varandra. De här rutinerna inför vi. Och helst ska man ju införa liknande rutiner så att någon blir sjuk på en avdelning. Så kan man faktiskt ta en person från en annan avdelning. För vi är ju allihopa en enda stor familj. Vi vet hur vi fungerar. Vi vet hur vi pratar med varandra. Vi vet hur det går till. Och är det någonting som går bra, till exempel om man har en enhet här som håller på med det här att ringa upp kunder som är missnöjda, som du pratade om, som det fungerar väldigt bra. Tänk om de hade gjort en standard av det som den riktigt lyckade enheten var duktiga på. Och sen så marknadsförde man den standarden i hela organisationen och sa att så här jobbar vi, så här fungerar vi. Då hade det kunnat bli en jättehävstång som fick allting att flöda. Storleken på lager, hur påverkar det fluktuationer i flöden? Ja, standard, det svarar jag inte på. Tack för att du påminner mig. Man bör aldrig standardisera saker som inte upprepas frekvent. Kraften i formaliseringar är ju just det här att saker som man gör väldigt mycket ska helst automatiseras. Och för att kunna automatisera så måste man standardisera. För att man ska stoppa in en dator någonstans så ska det ju vara det att någonting upprepas hela tiden. Man kanske lagrar något i en databas eller man kanske skriver något brev. Man har ett obehandlingsprogram. Eller man bokför på något visst sätt vissa saker och använder kalkylprogram eller ännu mer avancerade bokföringsprogram. Och då är det för att man gör alltid likadant. För att kunna göra stora sammanställningar, sammanräkningar. Och det är klart att då är det bra att standardisera, det är bra att automatisera. Men sen finns det sådana här människor som inte har den här djupa insikten i systemutveckling som ni har. Som tycker att men det här med datorer är ju bra. Tänk om man kan fatta besluten på lite högre nivå på ett lite halvautomatiskt sätt. Då slipper man hålla på med möten. Och så tar de fram massvis med blanketter som man ska fylla i hela tiden. Och så ska man kontrollera att folk har gjort rätt saker så de måste rapportera enligt väldigt komplexa rapporteringsalgoritmer. Och plötsligt sitter man där många timmar varje vecka och drunknar i ren och skär idioti. Att man ska rapportera saker som ingen någonsin tittar på. Då är det någon som har tänkt fel. Man har standardiserat en rutin som man sen formaliserar till och med använder datorer för att genomföra. Som aldrig någonsin borde ske på det viset.
Utan i de fallen kanske det är en chef som borde helt enkelt fråga den här personen bara, hur är läget? Det har varit mycket bättre. Så slapp man allt, hela byråkratin. Ja.
De ändrar också, jag tänkte skolan ju.
Ja, okej. Okay. Ja, ja.
I att de ska hela tiden rapportera i såna IUP:er och...
Ja, precis. Det, då är det någonting som är fel. Nu har 5 minuter gått. Oj, tack. Om en process inte är frekvent, då ska den inte automatiseras. Då ska den inte standardiseras. Man ska inte försöka standardisera sånt som inte behöver. Ett exempel är galna rapporter. Folk som ska kontrollera allt man gör. Man ska kontrollera så lite som möjligt och motivera istället. Storleken på lager, hur det påverkar fluktuationer i flödet. Ja, det finns ju en sak. Har man riktigt stora lager så kan man alltid gardera sig mot att man plötsligt inte har någonting att skicka. Man behöver inte ha så mycket kontroll på saker och ting. Man kan ha en affärsverksamhet med jättelager, så vet man det att vi har alltid varor till alla kunder. Och det vet ni som är ute och handlar nu, om ni är var ni än är, om det är på Elgiganten eller något annat sån här teknikföretag eller var som helst. Rätt vad det är så finns inte varan i lager, den ska skickas. Nu är det motsatsen, just in time. Så ju mindre lager, desto större risk för såna här fluktuationer. Och är det dessutom många led, man har en leverantör som har en annan leverantör som har en supergrossist i något annat land, så kan det hända att fluktuationerna blir så stora att det kan ta månader innan man får sin bok från Amazon.com eller något sånt där. Så ju mindre lager, desto större risk för fluktuationer. Ja, ju större lager, ju mindre risk. Ju mindre lager, ju större risk. Jag kanske sa något annat där i hastigheten. Okej. Okay. Okej, okay. Henrik. Ja, Henrik.
Nej, men jag var inne på det här förra veckan. För att förtydliga att ett större lager tillåter större fluktuationer. För att kanske komplicera det där. Att,
ja, just det. De tillåter det. Men tillåta kan ju också säga att det blir inga problem.
Exakt. Ja, det är lagret som en buffert helt enkelt för just fluktuationer.
Exakt.
Ja.
Exakt. Hur kan du få slå av systemet? Vem är det som har skrivit de här frågorna? Jag har försökt hämta dem från litteratur lite här och var, men jag blir själv lite förvånad. Det är så här, man ska lära sig hur det fungerar från praktiken snarare än från dokumentation om hur den ska bete sig. Ja, den frågan borde ju ändras. Jag förstår att ingen har valt den. Men man kan säga så här att förr i tiden så fanns det inga människor som kunde skriva manualer. Det är något av det svåraste som finns. Precis som det är väldigt svårt att programmera ett system utifrån en bra kravspecifikation. Det är inga problem överhuvudtaget. Och det är väldigt billigt att göra det. Man kan outsourca det till Indien. Kan några unga programmerare som inte förstår så mycket av systemet ändå klara av att programmera det. Programmering är alltså inte svårt. Det är en del som tror att det är svårt, men vi gick ju igenom det. Det är en del som tror att matematik är svårt också. Man kan komma väldigt, väldigt långt med bara plus, minus och multiplikation och division när det gäller matematik. Så man behöver inte oroa sig egentligen. Men tillbaka till det här då med manualer. Förr i tiden kunde man inte det. Och det vet ju ni som har köpt elektroniska prylar och sådär. För en 10 år sedan, det var helt värdelöst att försöka läsa manualerna. Man blev ju galen. För det var någon konstig person som har skrivit dem som inte riktigt förstod helheten. De förstår inte vad är en slutanvändare. Utan beskrivningarna var gjorda av någon systemutvecklare. Och så är det med all dokumentation från förr i tiden. Man fattade inte det här. Och så gick man in i storföretagen och tittade. Och de största företagen var alltid de största bovarna. Nordea,
postgirot, posten, var man gick in på internet och ville ha information, så mötte man bara såna här fotomodeller som sitter runt ett bord och är jätteglada och ler, och de är jättesnygga allihopa. Och man tycker, åh vad roligt de har. Men jag har ju en fråga till dig, till den här organisationen. Men den fick man aldrig svar på, utan man fick reda på att det var en väldigt fin, trevlig organisation och att det fanns massvis med saker man ska köpa. Det har ändrat sig mer och mer. Det kommer successivt förändras. Det till och med svenska Skatteverket anses vara väldigt användarvänligt och fungerar väldigt bra nu för tiden. Så den här kunskapen börjar att rota sig. Och dessutom är det så, om ni idag går och köper en elektronisk pryl, nästan vilken som, så är det så för de flesta att man faktiskt kan plug and play. Man stoppar i kontakten och så får man lite handledning och så kan man sitta där och knappa en stund. Och rätt vad det fungerade. Det finns inga ungdomar idag, tror jag, som läser manualerna till sina mobiltelefoner. De pratar med varandra och så sitter de och leker med dem tills det fungerar.
Men snabbstartsmanualen har ju hjälpt till.
Ja, det har den. Och det är så... Absolut. Jag gillar dem jättemycket också. Om man fastnar någonting så kan man alltid återgå till den. Men det är också ett sätt. Det är någon som har tänkt till. Vad behöver slutanvändaren? Jo, några enkla instruktioner. Det där kryptiska som de aldrig hittade i de gamla manualerna på 100 sidor.
Vad du menar egentligen är att man ska behöva en manual för det ska vara så
enkelt. Exakt, exakt. Och om man översätter detta till systemutveckling. Tänk om man förstår hur människor fungerar i systemet så bra. Så man kan göra en modell av organisationen. Där folk kan kommunicera med varandra utan att skicka sådana här säkerhetskontroller, utan att fylla i blanketter, utan att rapportera exakt vad de har gjort, där helt enkelt allting bara flyter. I en sån organisation så blir människor lätt motiverade, de blir glada och de fastnar inte. Och så finns det andra organisationer som de flesta av er har ju jobbat på olika ställen, ni vet hur det känns när man sitter där och tragglar och ingenting fungerar och det är bara rena dumheter allting. Så det ska inte behövas några manualer alltså. Det är det bästa systemet. Sen är det kanske orealistiskt. En snabb manual, snabb instruktion. Hur man kommer igång och så vidare. Det är klart det är bra med manualer. Men...
Det behövs en systemvetare
på Pensionsmyndigheten då? Absolut, absolut. Och jag, exakt vad du säger. Jag har själv tittat på det, Pensionsmyndigheten, för att kolla min... Men det behövs ju en utbildning för att ens förstå, komma i närheten av vad de har tänkt. Och då är det någonting fel. Om man behöver gå en utbildning för att göra något som borde gå automatiskt. Tillvaron ska, man ska ha flyt i tillvaron. Den ska gå automatiskt. Det ska vara bra systemutvecklare. Här har vi mer intressanta frågor. Kommentarer.
Ja, om du säger det bästa systemet har inga manualer. Är det det mest välfungerande systemet eller det mest robusta systemet? Kan du...
Ja, nu sätter du mig på det hala lite, för man kan säga att nej, det kom lite från hjärtat, det där att det bästa system behöver man inte använda manualer, men självfallet så är det så att det är oerhört viktigt att det alltid finns en manual som backup, för det är alltid så att någon användare kan behöva veta hur gör man när man fastnar, hur gör man när det inte fungerar, hur gör man om man vill ändra i en rutin och så vidare. Så det är inte säkert att man kan komma så långt. En manual behövs alltid för att vara riktigt robust. Det stämmer. Men ju mindre man behöver av manualer till slutanvändare, desto bättre. Om vi tänker andra system.
När vi samarbetar med varandra.
Ja.
Ja,
du hade ett väldigt bra förslag där. De här Björn Lundins bokföringssystem, 80 personer. Den visionen är ju fantastisk. På en riktigt hög mognadsnivå så kan människor jobba fria i grupper och vara spontana. De kan handla, de kan vara kreativa. Och all psykologisk forskning säger samma sak. När människor kan vara spontana i grupp så kan de också öppna sig, vara dumma. Och kan man vara dum och ta risker i en grupp så blir man också kreativ. Och är man kreativ blir man lycklig.
Jag vet inte om någon orkar lyssna så här sent på dagen. Men jag tänkte det exemplet som Skatteverket. Mm. Och de är väldigt stolta över de resultaten de har uppnått nu, och att folk i så olika mätningar, att folk är nöjda med deras arbete, vilket inte var tidigare. Och det de menar på är ju att deras bemötande, att det är det de har jobbat med. Mm. Och att i alla brev de skickar ut och sånt, att liksom, det är inte så att man slår folk på fingrarna för att de inte har förstått alla papper och sånt de ska skicka in, utan att man, liksom, man har ändrat sitt språk, hur man skriver, och att man liksom får mer tidsfrist. Liksom. Mm. Om man inte förstår så kan man höra av sig och lite sådär. Att, och jag tror att det ligger mycket i det där hur man också... Liksom, för systemen har ju inte ändrats som de beskriver det. Det är inte så att man har ändrat hur momsen eller någon sån där. Alla blanketter finns ju kvar. Men att hur man får hjälp eller hur man blir bemött. Mm. Det är det som har förändrat, och att man då också har haft en del när man har rekryterat folk, att det ska vara en mångfald och att man då, ja, att alla har fått gått samma utbildning. Det är inte säkert att alla håller med om det här. Men att det är det de själva trycker på har varit den stora förändringen.
Jo, det tror jag. Det har du nog rätt i. Samtidigt har ju deklarationsblanketter och alla bilagor och allting förändrats år från år från år. Så de gör en kontinuerlig revision. Men jag tror du har rätt i det, att den viktigaste delen var deras bemötande av kunder. Det var också det som kanske var den viktigaste orsaken att Telia förlorade en väldigt stor del av sina kunder till Tele2 och andra. Och då när man intervjuar människor så var det helt förbannade människor som har suttit hela dagen i telefon och möts av en telefonsvarare som säger att vi hör av oss så fort vi kan, eller står i kö och så kommer man aldrig fram i kön och så vidare. Ja, det kanske är med. Nu är tiden slut, så är det någon sista fråga innan vi avslutar det hela. Annars ses vi igen på torsdag.